Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och ja, han är på plats. Skribenten, musikern, mångsysslaren Nisse Hellberg. God morgon.
God morgon, god morgon.
Har morgonen behandlat det väl?
Absolut. Det känns bra att vara här.
Mm. Du, boksläpp. Alltså jag vet precis när du kom in här så hade jag ingen aning om att du sitter dessutom och gör bok nummer 2 om Wilmer. Kan du berätta?
Ja, det kan jag göra. Det kom ju en bok för 4 år sedan om historien om Nisse Hellberg och Wilmer X. Och det var ju, även om det var många kompisar och i alla möjliga musikervänner som var med och berättade, så var det min historia. Mm. Nu fick vi ett erbjudande att göra en, delta i en bok om Wilmer X, där liksom mer handlar om denna turnén som har varit i år, men med mycket tillbakablickar också, så att de är på ett sätt lika men ändå inte. Det är mycket mer av Jalle, Sticky och Thomas och, som får berätta också hur de ser på saker och ting.
Om den här året har ändå varit lite Wilmers tecken och att comebackåren, att leva, tänkte sen börja där Nisse, att leva den där Wilmer-bubblan, ibland hoppar du ut i Wilmer-bubblan och ibland så hoppar du in i Wilmer-bubblan, alltså vad trivs du bäst?
Ja, det är jag själv beskrivit som en Wilmer-bubbla, och det beror på att jag är inte så där bra på multitasking som det heter liksom. Så att jag måste antingen Har jag på mig Wilmer-jackan, Wilmer-kepsen eller går in i Wilmer-bubblan, man kan uttrycka det på många sätt. Mm. Eller så är jag utanför den och kör min solo-grej. Mm. Men nu har jag faktiskt blandat lite i sommar. Jag gjorde 2 spelningar som Nisse Hellberg solo men helt andra låtar då. Men det tog lite på krafterna. Det känns konstigt va? På något sätt. Så att nej, jag vill helst vara antingen det ena eller det andra.
Det är ungefär som en mods eller rockare så här.
Ja, nej, men i sommar har det ju varit helt och hållet Wilmer X.
Mm.
Och det gäller också för att, i alla fall för mig, att göra någonting 100%, så måste jag vara passionerad och målinriktad. Och då är det de låtarna som gäller. Liksom. Då är det in i det här blod eller guld, teknikens under. Och vi vill ju inte att det ska vara onödigt nostalgiskt, även om jag vet att det är det för många i publiken, så måste vi göra låtarna 100% aktuella för oss. Va? Och då gäller det också att inte ha någon speciell distans till dem, utan att leva i dem. Va? När jag är på scenen så är det, har inte gått 10 år, har inte gått 30 år, det är här och nu.
Den här känslan när ni gör era små projekt, vuxna och har kanske jobbat med något annat, som Jalle som jobbar på skolan, och där ni ses inte kanske lika tätt som oftast, men hur är känslan, är den likadan när ni träffas liksom i replokalen inför en turné, liksom den där känslan som ni hade på 70-80-talet?
70-talet kan vi väl lämna där hän, därför att
ja, men bara en liten bit.
Ja, en liten bit på 70-talet. Ja, det går inte att jämföra, då gick vi gymnasiet och så. Men om man tar från något så när bandet började åka ut och ja, man gjorde skivor och sånt, hela 80-talet såklart. Ja, det är förvånansvärt likt, får jag väl säga. Det går ju längre mellan. Förr i världen så fanns det ju ingen tid. Vi levde, andades Wilmer X. Vi gjorde inga turnéer då, vi spelade året runt. Nu är det ju, man träffas och naturligtvis är man ju lite nervös och så. Det kan ju ha hänt någonting liksom på vägen. Hur reagerar han? Jag menar, med åldern tar ut sitt rätt. Men förvånansvärt, alltså hittills ingen speciell skillnad. Och vi hade bokat in mycket rep då höll på i maj. Och sen så spelar man låtarna några gånger. Sen står folk och tittar på varandra. Måste vi repa detta mer? Ja, vad ska vi har ju sagt att vi ska vara hela dagen. Så vi kan väl köra dem några gånger till liksom.
Men är det där så att alla faller in i sina gamla? Alltså som första gången ni stod i replokalen tillsammans. Alltså att ni faller in i samma roller så där som ni hade en gång. Du vet, som man träffar gamla klasskompisar. Ja. Så plötsligt så är alla där precis som de var.
Precis, och det är ju det är märkligt. Jag tror att vi människor har lite olika roller beroende på vem vi träffar. Liksom man har, som du säger, när man kommer tillbaka till sin gamla klass så kanske man är den då som de kommer ihåg. Och man kanske är hackkyckling där och tvärtom i ett annat innebandygänget. Liksom. Lite extremt uttryckt, men i alla fall. Men där är väl någonting vi kanske ser upp med lite, att vi vill inte falla in så mycket så att vi är Jalle, Sticky, Thomas och Nisse från 1983, därför att det var rätt så mycket sån här lumparhumor, ganska rå turnéjargong. Och det funkar ju inte liksom att plocka fram till Jalle då som är kulturchef och 60 plus liksom och börja håna honom. Det går inte. Alltså. Vi har filat av det där fulaste. Ja. Men värmen och måste jag säga vänskapen också, den finns kvar absolut. Speciellt när man samlas kring någonting. Det är ju Wilmer X i mitten, den där konstiga
epicentret där liksom.
Ja, den där som, vem är han? Är det den där ödlan eller är det den där fågeln jag ritade 1978 liksom? Men det är ju någonting vi samlas kring.
Du, KB har ju också en speciell plats i bandets hjärta. Bara för ett par veckor sedan så gjorde ni den legendariska 25-årsspelningen KB. Alltså vad har det betytt för bandet? Jag har ju sett det ett antal gånger där, så det är lite homebase.
Ja, det är ju egentligen något helt otroligt. Vi har alltså spelat på KB 51 gånger tror jag nu. Om man räknar första KB naturligtvis på Eriks Lust. Mm. Och det är, jag har inte något minne nästan av någon enskild. Jag ser det som en enda lång spelning. Alltså en på Eriks Lust och en på där på Bergsgatan. Jag kan inte skilja dem åt faktiskt.
Men den där känslan liksom att vara i den intima, genuina rockklubbscenen.
Mm. Helt magiskt. Det är den kanske liksom Wilmer X hemmaplan, KB som ställe, men även alltså typen av ställe liksom som tar 500 till 800 personer eller något sånt. Det är där vår musik har fötts på något sätt. Sen spelar man för fler människor som vi har gjort hela sommaren utomhus på festivaler, så försöker man ju med nedbar klor återskapa det på något sätt, va? Med mer ljud, mer ljus och yvigare gester. Men ska man vara ärlig så är det på de här klubbarna som det egentligen hör hemma.
Mm, såklart. Mm. Wilmer är också, och Nisse Hellberg är också förknippad, för mig i varje fall, extremt mycket med öl, fotboll. Och då kommer man osvikligen in, som en hip-hip-koppling här nu, Malmö FF. Alltså, vad säger du om säsongen, Nisse? Vi måste ju ändå, som både du och jag, himmelsblå hjärta som klappar.
Ja, det är ju alltid spännande med fotboll och MFF. Den här säsongen har inte varit lik någon annan. Alltså, man kan väl dela upp den i två, om man ska uttrycka sig milt. En stor besvikelse och sen en fantastiskt bra säsong med Rössler då som tränare, som fick en oerhörd effekt. Och ja, tror mycket på honom. Sen var det nog andra grejer som spelade in också, att den här förändringen skedde.
Den där känslan, hur var ditt humör? Jag kan bara säga att mitt humör gick lite verkligen upp och ner under hela vårsäsongen. Framförallt den där kuppajäveln som vi äntligen skulle bärga och sen blev förnedrade och smiskade på skinkaballarna uppe i den kungliga huvudstaden.
Ja, just då så var det ju så nevalt, så där kändes det nästan som om det var en bergsäker förlust, tyvärr.
Ja.
För allting pekade neråt, och så är det ju med idrott på något sätt, det är konstigt. Spelar ju själv på extremt låg motionsnivå och ibland funkar det bara inte liksom. Det måste komma in någon och ryta till liksom. Det verkar faktiskt vara så elitidrott väldigt mycket, det här klyschor som äga omklädningsrummet och sånt. Och de aspekterna ser ju inte vi fans.
Nej.
Och därför att de ansvariga svarar aldrig på sånt riktigt. För när det har gått 5 år, då kan man få reda på vad som gick fel i omklädningsrummet. Liksom. Men än så länge vet vi inte riktigt vad som var snett med MFF där i våras.
Men det är för historieböckerna känns det lite. Ja. Man vill inte veta, då gick det som det gick. Vi kan inte påverka det.
Men det är ju så att alla spelare måste göra 110%, vilket jag är säker på att de alltid vill, men inte lyckas under vissa förhållanden. Och det kanske en sån här person utifrån då, liksom som Ove, kan få fram det där, va? Det är inte den första tränarbytet som har gett effekt. Det brukar göra det faktiskt, även om det inte alltid är långvarigt så.
Är du en av staketrävarna? Så jag brukar försöka när andan faller på, det finns tid mitt på dagen, så är det rätt mysigt och det är så här folkligt att stå där tillsammans med gubbarna och kolla lite grann och analysera.
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag ägnar väldigt mycket tid åt MFF, inte minst tankemässigt, och ser alla matcher jag har möjlighet att se. Men där har jag inte stått faktiskt.
Men ditt första fotbollsminne med MFF, såklart på gamla stadion.
Ja, mycket tydligt. Pappa tog med mig. Det var någon slags sån här sommarmatch. Jag tror inte tipskuppen hade kommit igång, utan det var nog en vänskapsmatch. Och Malmö FF mötte Aston Villa. Bara det lät ju exotiskt. Och jag tog så intryck av den här upplevelsen. Jag var sällan ute. Mina föräldrar tog inte med mig på mycket grejer. Så att det här blev jättestort för mig. Så att jag blev stor MFF-fan efter det. Jag hade nog varit innan, men jag menar på riktigt att jag ville gå och se. Jag tjatade på pappa, men han kunde ju inte alltid. Så att vi såg stormatcher då, Öster till exempel, oh. Jag kommer ihåg 68.
Men Aston Villa måste vara att de var lite nördiga, 67 kanske va?
Ja, det var det på sommaren 67. 2-1 i Aston Villa.
Christer Kristensson.
Jajamän, och de här namnen lärde jag mig. Och
Bertil Klumpen och Nilsson.
Ja, vars son jag är bra vän med och spelar fotboll med nu. Så kan det vara. Jag tror inte han var med då, 67.
Nej, han hade nog redan lagt av.
Ja. Men sen så började jag då, när man fick lite mer växa till sig, så klasskompisarna, och så cyklade vi in själva och så matcher ju. Och på den vägen är det. Jag har tappat det i vissa perioder faktiskt, som jag inte riktigt kan förklara. Men det värsta är att jag missar den här Europa-cups-äventyret. Jag tror det var för mycket Wilmer X som snurrade till det då. För några år så tappade jag fotbollsintresset där. Och sen har det varit så ett par gånger till, men generellt sett så har jag varit stor i MFF och har gått på matcherna i hela mitt liv. Så att,
och du är alltid en del i halvlek, så är ju alltid en doft av läder. Den finns ju med där i inramningen på
precis,
något sätt.
Precis, det är roligt.
Hur känner du när du sitter där i halvlek liksom och undrar hur dels du ska gå i matchen och sen den här ingen himmel är så blå som din och så kommer den också upp?
Ja, jag smiter alltid ut och köper någon läsk eller någonting. Så att jag hör inte den, jag hör den ibland. Spelarna innan också ibland tror jag. Nej, det känns ju jättekul. Och den har blivit något slags låt som handlar om MFF. Men egentligen skrevs ju till den här Blådårar 2. De ville ha en låt som skulle fiktivt strömma ut ur högtalarna på en bortamatch. Jag tror det är där man hör den. Så att låten är egentligen mest skriven om fotboll i allmänhet. Därför att det skulle liksom inte vara realistiskt att det var en MFF-låt som strömmade ut på bortaplan. Nej, alltså. Men med åren tycker jag att den handlar väldigt mycket om just publiken, stämningen. Inte så mycket hur det ska gå i matchen, men den här känslan när det börjar närma sig match, den är magisk.
Men den här känslan, så för mig är den alltid en vårdag. Bland de första matcherna vandrar den här kollektiva, mysiga stämningen genom pildammarna på väg upp till stadion. Och det bara liksom pirrar och alla, oavsett, alltså den här klasslösa, sköna och så den här, en doft av läder, luktar gött ut. Visst är den det?
Ja, och det är blandat med min känsla också, för jag fyller år på våren, i början av april. Så att det var också det att då hade gräset börjat spira och man fick äntligen lov ut och spela boll själv. Så att den här doften av gräs och inte sällan fick jag en ny fotboll i present också. Så att när man plockar upp den doften av en ny fotboll. Men ja, det är det handlar om. Plus kombinerat med det här med att gå på match också. Det är stort.
Du, apropå fotbollar, så jag vet inte om du samlar på dem, men jag samlade ju, när jag växte upp så samlade jag på bioaffischer, hängde på bian på söndagen när de plockade bort och skulle byta nästa veckas föreställning, snodde och fyllde hela pojkrummet. Alltså, vad samlade du på när du var, hade inte lika mycket pengar, och nu när du är lite vuxna och har lite mer pengar, samlar du på någonting, Nisse?
Oh ja. Men du menar nu?
Ja, både ja, då och nu.
Ja, om vi tar då, så var jag ju totalt torsk på det här med samlarbilderna.
Filmisar och...
Inte filmisar, utan VM70 till exempel. Det albumet har jag komplett fortfarande där hemma. Det var det enda jag fick komplett. Och det var ju, man kan väl säga att det var ganska tvivelaktiga affärsmetoder de hade. Att sälja liksom någonting till ungarna som de inte visste vad det var. För man såg ju inte bilderna i. Så fick man 5 stycken, så hade man allihopa utom en, och så bytte man. Men det samlade jag på. Och olika serier då. Det första var någon djurserie då på lågstadiet som... Den hade liksom, visste man inte hur många det var. Man visste inte om man hade komplett ens. Så man var ju totalt torsk. Men...
Det var innan internet.
Ja, det kan man säga. Så att det, ja, det var kul. Men samtidigt var det ju, man tänker, får man lov att göra så? Jag tror inte man får sälja bilder på det viset nu längre.
Jag tycker med alla fotbollsarbetare, jag köpte ungarna och även till mig själv också. Bara så här, när det är dags för VM och EM och så vidare och Champions. Så blir det ju lite byteshandel.
Ja, också. Nej, det var, jag kommer ihåg, det var ju vissa som var sällsynta. Det var ju ungefär som att ha en tusenlapp i fickan liksom, om man hade då tapiren eller något sånt där som ingen annan hade, va? Så kunde man...
Har du kvar den djursamlingen också?
Inte just de bilderna, de har försvunnit tyvärr, men jag har kvar det här VM-albumet. Jag var ju, jag skaffade mig hela tiden idol och hade genast popidoler, liksom när syskonen kom hem med Beatles och Stones, så var de idoler. Men sen skaffade jag mig egna, och ibland var det fotbollsspelare. Och jag, hela Brasiliens landslag var någon slags idol för mig då, 70. Men, och fortfarande när jag ser de här bilderna rullas ibland då från VM-finalen, så känner jag mig flytta tillbaka till pojkrummet, och Pelé där framför allt som en fantastisk hjälte.
Du, det var ju dåtid, nutid. Samlar du på någonting eller försöker du göra av med grejer? Så jag kan känna så här, försöker ibland så här perioder så här skala av, för man samlar på sig lite mycket mög genom åren.
Ja, jag är dålig på just den biten. Det, hyllorna, ja, det rasar ner grejer. Min fru är ganska irriterad på vissa grejer som jag vägrar att göra mig av med. Men ja, jag samlar på skivor. Mm. Det gör jag. Inte så helt generellt, men jag samlar på mina gamla idoler, Stones, viss mån Elvis, T-Rex, sånt samlar jag på. Så har jag egna system. Det är inte så att jag ska ha allt, va, av alla, men ja.
Kan du sortera om dem i så här omgångar så där lite grann, så att ta vissa dagar, så tänker jag att nu, eller, är det bokstavsordning eller är det genreordning du har ställt upp skivorna? Eller finns det något system där i Nisses, om det skulle trilla ner, vet du hur du skulle få upp dem igen?
Ja, alltså generellt, de där skivorna som man bara köpt för de är bra, liksom, när man kanske är en av varje artist, de står i strikt bokstavsordning. Men sen de här som jag samlar på då, alltså, de har ju sina egna backar, va, för att det är bäst så. Och det är naturligtvis, ja, det är Rolling Stones då som är det som jag går mest in för. Och som också är roligast, för det finns så mycket.
Var du såg dem när du var i Köpenhamn här förleden?
Ja, nu ja.
Eller hur många gånger har du sett dem?
Jag vet faktiskt inte, jag har tappat räkningen, men 25 kanske. Mm. Men jag, tyvärr missar jag liksom dem när jag, det hade varit en riktig fjäder och hatten och sett dem. 73, 76, 70 räknar inte riktigt, var bara 11 år. Det är den mest magiska baltiska hallen, om jag hade varit där då. Oj, oj, oj. Men 76 borde jag kunnat ha sett dem, men det gjorde jag inte.
Alltså, kan du se dig själv som rocker i denna scenen? Bill Wyman fyllde ju 80 och lite till här förleden. Kan du se dig själv och göra göra den grejen när du har kommit upp i riktigt vuxna år?
Ja, just den här generationen som vi pratar om, de här popidolerna som man sa då, men musikerna. John Fogerty, den generationen, Mick Jagger, Paul McCartney, de har ju visat att det går. Det visste man faktiskt inte förr. Jag vet redan liksom på 70-talet så stod det ju liksom, börjar inte Stones bli för gamla nu? Är det verkligen rimligt att spela sån här musik när man närmar sig 30? Ja, men det, jag kommer ihåg det.
Det var så, va?
Ja, visst. Och de har verkligen visat, och tack, naturligtvis så får de en viss ekonomisk ersättning för vad de gör, men de har ju visat att det går. Så att där känner inte jag några problem så riktigt. Det gör jag inte. Det är väl frågan om... Ja, Bill Wyman, jag vet inte om han är att räkna med liksom, för att han står mest med fingrar på sin bas. Det är inte så himla krävande. Alltså i de banden han har nu. Det sättet han spelar är ganska lugnt på något sätt. Men att vara frontman, spela gitarr, sjunga varje låt, alltså det klarar man kanske inte när man är 85, jag vet inte. Jag är extremt imponerad av John Fogerty som jag såg i förra sommaren.
På Möllerplatsen, ja. Just det.
Därför att han gör ju allt det jag gör och är så pass mycket äldre och gör det så pass bra. Alltså han spelar gitarr och sjunger varje låt i 1,5-2 timmar. Mick Jagger har ingen gitarr, men okej, han dansar mycket, va? Men just det här att Fogerty kan ha kvar sin röst och så, det wow.
Nej, men det,
även
det,
om han verkar lite konstig i knoppen så det är kanske det, som
det, låter bra.
Det är det som är priset.
Precis, hitta sig själv där på någonstans. Alltså, vad gör dig glad idag, Nisse? Alltså, det ändras ju under åren, men om du har en toppen dag, någonting som du ska känna att wow, det här vatten, vad gör dig, går du igång på idag?
Ja, det kan ju vara så himla mycket. Det kan, allt från liksom klischésvar till att det går bra för barnen på något sätt, till att man... Naturligtvis att MFF vinner, att jag har lyckats göra en bra låt, att jag och min fru är utomlands, gör ännu en rolig resa tillsammans. Vad som helst, vad livet liksom. Som, precis som alla andra människor. Men det som jag tycker är, det är de dagarna när man bara inte har någon anledning att vara speciellt glad, men bara är det ändå.
Därför... Vardagen är ju jävligt kul egentligen.
Inte alltid, men när den är det och att man känner sig utvilad på gott, men man känner, ja, jag vill bara gå ut och titta. Allting liksom känns bara roligt. Människor, åh, vad de ser glada ut. Liksom. Då blir jag glad av att jag är glad. Liksom. Mm. Därför att det finns andra dagar när allting liksom bara känns i moll. Va? Man börjar med att titta på nyheterna på datorn liksom, och ännu en idiotisk eller vidrig sak har hänt. Och liksom. Det är det andra. Men när det är tvärtom ibland, då känner jag mig... Och då vill jag skriva musik.
Och då kommer din musa lite grann i det läget där.
Ja, den kan i och för sig komma också när man är arg. Eller nästan ännu mer då. Men det är svårare att skriva låtar om positiva känslor, tyvärr. Det är något...
En doft av led är ju definitivt en positiv känsla.
Den är en av de mest lyckade, ja. Men annars är... Det ligger i någon, jag vet inte, i musikens eller konstens natur att när man använder sig mest av den liksom för neråt, alltså melankoliska känslor och så, medan, och det här är min egen teori, men om man är glad, va, då kanske man bara vill gå ut på stan och dricka en öl eller någonting. Men jag, som jag sa, så försöker jag ta tillvara den känslan också och försöker förmedla positiva saker liksom.
Och kapsla in den lite grann för en liten
stund. Men det blir lätt väldigt platt och dåligt när man ska sjunga om att allting bara är så bra och underbar söndag och sådana där gamla låtar liksom. Men om man ger sig tusan på det så kan det gå. Och just En doft av läder gillar jag. Och en annan favorit av mina egna då håller upp min dörr, eller håller min dörr på glänt. Som handlar om en liksom positiv känsla, att liksom försöka se saker på, inte bara se allting i svart, vilket många sysslar med från morgon till kväll.
Du, en låt till sist som fortfarande i 2018 betyder mycket för dig, Nissa. Som du skulle välja en låt som bara, uff, om jag bara en låt jag fick spela om och om igen tills jag dör. Nu är det inte så enkelt, men om du får
nej, det är inte så enkelt. Liksom, vilken hemsk tanke, bara ha en enda låt.
Autorepeat.
Ja, just det. Nah,
men som fortfarande betyder något för det, som du kommer ihåg när du köpte den där vinylen, en 45-varvare.
Det finns så himla många låtar som betyder så mycket för mig faktiskt. Jag har nästan allting jag gillar i de här viktiga åren när man är 12-13 och framåt. Allting det gillar jag fortfarande. Det är mycket sådana artister jag samlar på, som Stones och T-Rex och... Sen har det kommit till grejer liksom sådär. Samlar lite på Elvis. Honom upplevde jag ju inte när han var som bäst liksom, men jag samlar ändå på Elvis liksom. Men om man ska koka ner det till någonting, så måste det väl vara något ändå när man var då 12-13 år, och återkommer jag till det här med Mark Bolan och T-Rex och Get It On.
Oh, ja, den är ju fortfarande...
Som jag tycker är ett fullständigt mästerverk när det gäller rock'n'roll. Man kan inte upprepa det. Han själv kunde inte göra det liksom, utan det bara hände där och då. Och den tror jag skulle kunna ha nonstop faktiskt. Medan många andra de är tröttnat på efter 7-8 timmar. Men,
okay, så, om vi låser in en liten bur här, ja, och så spelar, så hade du kunnat klara av och hålla ut rätt länge med GD Dan.
Ja, det hade jag kunnat göra, ja.
Härligt. Lördagsgäst i Retro FM, Nisse Hellberg. Tack för att du kom.
Tack. Jättekul att vara här.
Lördagsgästen på Retro FM.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.